Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon alla kära lyssnare. Ni som lyssnar till 102,7. Idag är det tisdagen den 10 december, den Nobeldagen. Vädret var jättehärligt i morse när jag kom ner hit till studion. Vi som sänder idag är Thomas Bokvist och jag, Karin Fagerlund. Solen brukar jag alltid ha med. Den gick upp i morse, ja, alldeles nyss. 08:49, 10:09 ungefär. Och ikväll så går den, eller eftermiddag så går den ner 14:39. Nu ska vi börja med att lyssna på Vinterland med Lale.
Vinterland, jag ger dig mitt liv, du får mina dagar under ditt snövita träd. Jag vilar här under din skyddande hand i snön. Vila här i mitt vinterland, i mitt vinterland.
Jag vet inte om det var första gången ni lyssnare hörde den här, men för mig var det första gången. Det var ju en lång sång, men fina ord, och Lale är alltid Lale. Nu på tråden så har jag Ingrid Karlsson, eller hur?
Ja, men det har du, Karin.
Ja, du vågar inte ut i...
Ja, jag tänkte idag på Nobeldagen så ska jag stanna hemma.
Ja, du, håller du på att ta på dig fina kläder inför kvällens middag?
Absolut, flaggan är utsatt.
Härligt, härligt. Vad har du för namn idag då?
Ja, den 10 december då är det Malin och Malena. Och Malin, det var ju ett av 70- och 80-talens största modenamn. Och populariteten, ja, den tog ju fart med filmerna om Saltkråkan som visades första gången i svensk television. På 90-talet sen så började dock raset. Malin är ett svenskt namn som bildades på 1500-talet. Malin ersatte Judit i almanackan 1901 eftersom det namnet ansågs totalt omodernt. Men sedan några år tillbaka så har Judit åter tagit plats i almanackan. Men nu är det den 13 juli, så Malin kan lugnt fortsätta äta sin tårta den 10 december. Och sen Malena är precis som Malin en nordisk variant av Magdalena. Till skillnad från Malin så har Malena dock aldrig blivit ett vanligt namn i Sverige. Finns drygt 1200 som bär namnet, och det har varit vanligt i Skåne faktiskt att de heter Malena. Och Malena har fått stått vid sidan av Malin i kalendern sedan 1986. Så känner vi någon Malin och Malena, då får vi gratulera idag. Sen den 11 december då är det Daniel och Daniela. Och då är det tangons dag, Karin. Så då får du sätta på dig tangoskorna ut och dansa tango.
Ja.
12 december Alexander och Alexis. Och då är det julstjärnans dag. Och köper man en sån ska man komma ihåg när man bär hem den, som hon sa förra veckan, att inte, det får inte, tål ju inget drag alls. 13 december Lucia. Lördagen 14 december Sten och Sixten. 15 Gotthard. Och 16 december Assar. Så det är väl de namnsdagarna fram till nästa vecka.
Ja, Gotthard. Kan det finnas så många?
Det är Gottfrid. Ursäkta, sa jag Gotthard?
Ja, du sa Gotthard.
Ja,
det var bra att jag frågar.
Ja.
Jag ska berätta bara det där med julstjärnor. Jag köpte hem en för 2 veckor sedan ungefär när det var milt väder.
Mm.
Och så lät jag den, och åh vad fin den är, när jag skulle ha gäster på kvällen. Så jag ställde den ute. Ja, morgonen därpå var den ju borta. En stor, fin julstjärna.
Mm. De är vackra att se på, men aj, så svåra att möta.
Ja, jag fick ju verkligen bevis för det. Tack Ingrid.
Ja, tack.
Vi hörs.
Ja, hej.
Då ska jag fortsätta och prata lite grann här. I första timmen här så kommer Roger Andersson och Hans Gunnar Högstedt ifrån Tullbomsgården. De ska berätta om vad det finns för olika verksamheter där. Sedan har Marianne Minell och Gunnar Lidfält varit ute i farten igen. Och den här gången så har de varit på museet, och det är pepparkakshuset som ska inspekteras. Den andra timmen då är så att jag har varit på Kulturhuset Agnes och fått en visning där och spelade in lite olika saker därifrån. Det är Petra Jonsson och Lilian Axelsson som berättar. Och som vanligt så är det ju blues med Sven-Erik Lundberg. I panelen så finns den här gången Kari Littmark, Per Piscator och Kenneth Lutti. Och vi har väldigt mycket spännande ämnen, kan jag säga, idag. Nu kommer Dancing Queen med ABBA.
Yeah.
ut ABBA här. Som jag vet så har den blivit utnämnd till den bästa ABBA utav alla. Utav svenska folket. Jag vet inte när det var, men några år sedan. In i studien har nu kommit Roger Andersson och Hans Gunnar Högstedt. Välkomna in i studion.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Jag är så nyfiken på vad pysslar Tullbomsgården med. Ska du börja, Roger?
Ja, det kan jag väl göra. Det är en massa aktiviteter som vi kör på Tullbomsgården. Och främst är det ju massa hantverksaktiviteter där man både väver och syr och stickar och virkar och, ja, och pysslar med det mesta. Och sen har vi också en massa musikprogram. Vi brukar köra lite marknader, vi har lite luncher och vi har lite, ja, lite av varje.
Vi ska väl säga att du är chef.
Jag är verksamhetsansvarig.
Verksamhetsansvarig, ja. Ja.
Så är det.
Det är samma sak som chef.
Ja.
Ja. Hur länge har du jobbat där?
Ja, det är 22 år nu, tror jag. Alldeles för länge.
22 år, det är en lång tid, ja. Verkligen, ja. Mm.
Exakt.
Du har väl aldrig funderat på något annat kanske?
Nej, inte just nu. Men ja, nu är det väl lite musik i huvudet på mig som jag vill ut med. Och lite dikter och lite sådana här saker privat, ja. Och sådär. Men det är ju någonting man får ta när pensionen kommer då.
Ja, du måste ju försörja det.
Ja, man måste ju det.
Ja.
För det är svårt att försörja sig på musik och dikter.
Det kanske det är. Det beror på hur känd man är.
Ja, exakt.
Men i Gävle är du ganska känd.
Jo, det tror jag.
Ja.
Det är väl sen barnsben det nästan.
Det är flera som har kommit fram till mig och sagt, jag hälsar till Roger, ja, för de känner honom.
Tack så mycket.
Och du, Hans Gunnar, hur kom du in i bilden?
Ja, jag är ju där på något som heter arbetsprövning. Det är så att när man har varit en längre tids sjukdom så ska man prövas emot hur mycket man orkar vara med på. Ja, när Arbetsförmedlingen vill kolla ens arbetsförmåga. Så nu är jag ju fram till den 23 april då, till, på Tullmonsgården. Och sen får vi se vad det tar vägen någonstans.
Ja, men jag känner ju till att du är musiker.
Ja, det stämmer.
I botten.
Botten.
Mm. Ja. Och så är du född blind.
Ja, gravt synskadad.
Eller
ja,
heter
sen,
det så?
Ja, sen har jag ju blivit blind med åren. Eftersom näthinnorna har ju gett upp då.
Jaha. Är det fel att säga blind?
Nej,
eller?
Tycker jag inte. Det är, jag brukar vända mig emot att man använder de här orden funktionsnedsättning och funktionsvariationer. För jag tycker att det är ett sätt att avanonymisera självaste... Det handikapp eller det funktionsnedsättning man har. Varför är du döv så är du döv, och då blir det mer påtagligt för människor att det är någonting som att du inte hör, att du inte ser eller att du inte kan röra dig. Och jag tycker att det är... Jag hade just en diskussion med min fysioterapeut om det där, att man objektifierar personer med när man säger de här orden, för att då blir man helt plötsligt ett objekt.
Jag förstår.
Ja, blir inte på samma sätt.
Så. Nej.
För mig får man gärna säga blind eller gravt synskada eller synskada eller hörselskada.
Men är du så pass så du kan se ljust och mörkt? Eller?
Ja, ljus och mörker och färger.
Färger till och med kan du se?
Ja, lite grann sådär.
Kan du se en figur också?
Så? Ja, som en silhuett ungefär.
Ja. Du ser hur snygg jag är. Alltså.
Ja, oja, alltså, du är verkligen till din fördel, det måste jag ju säga. Ja. Så att jag brukar säga så här, jag ser ljus och mörka färger och vackra kvinnor.
Ja, så trevligt.
Ja, bra fiska, Karin.
Ja, visst.
Ja, just det. Ja, men och nu har du ramlat in där på Tullbomsgården. Är det något ställe du tidigare har varit på?
Ja, alltså jag har ju ramlat in där för att jag och Roger, det var väl så här, jag var väl på en julmarknad med min sambo, och då satt jag väl in och spelade när ni hade något trubbadur, och sen har det liksom gärna gett det andra, och sen kommer vi, så det är väl egentligen musiken där, det är väl där som har liksom kommit med i Tullbom, och jag och Roger har en massa samarbeten då.
Ja, vi har förenat oss i musiken.
Ja, kan man säga. Ja. Ja.
Mm. Så det är väl bra.
Ja.
Och ni åker runt och spelar ganska ofta runt jul kanske? Eller ja, är det även på andra
tillfällen? Inte så mycket till jul. Det är nog mer spritt, tycker jag.
Ja. Ja.
Tycker det är spritt över hela året. Sådär. Mm.
Och om jag såg rätt så spelar du gitarr?
Ja.
Och sjunger?
Ja.
Ja. Och Hans Gunnar, du spelade piano?
Jag spelade piano och dragspel.
Dragspel också, ja. Och du måste kunna allting utan till, alltså. Du kan ju inte läsa noter.
Nej, så jag har ju kunnat läsa noter en gång i tiden. Men mycket av den här musiken som jag sysslar med, den är ju hörsbaserad. Och det är ju ny musik, man kallar det för, inom den akademiska världen så kallar man det för den afroamerikanska traditionen. Alltså det är rock, blues, jazz och så vidare. Och då är det ju hörsbaserat. Och det bygger ju mycket på att du har ett gott öra. Mm. Vad skulle jag säga med det? Jo, och då är det ju att mycket av de här mönstren av det man spelar, det kommer igen. Alltså man hör de här olika ackordsföljderna och så vidare. Nu hade någonting om någon blues. Bluesen bygger ju på tre ackord från början. Och det gör ju de mesta musiken, men just bluesen är ju väldigt karaktäristiskt just för att den har i grunden tre ackord. Mm. Och de tre ackorden, de kan man ju då variera i det oändliga och få olika melodislingor till.
Jag förstår.
Och där har du ju grunden till den som vi då kallar för den afroamerikanska traditionen.
Alltså jag hade förmånen att lyssna på dig i Oslättfors kyrkan för något par år sedan.
Ja, det var Roger med också.
Ja, det var, ja då. Ja, då jag visste väl vem du var då också. Mm. Men i varje fall... Jag upptäckte ju inte från början, eller visste inte heller att du var synskadad. Mm. Men så tyckte jag att du betedde det så konstigt. För du tittade i tak hela tiden. Så jag tänkte, vad är det han håller på med?
Det var där noterna var. Vet du. Och att det var i kyrkan, vet du. Då måste man få kraften ovanifrån.
Ah, det där var ju jättebra sagt. Ja, nej men det var roligt att du kan ägna dig åt en... åt den här musiken. Roger, ska vi gå tillbaka till Tullbomsgården? Ja. Mm. Du började där för 22 år sedan. Då såg det inte ut som det gör idag kanske. Nej. Eller också gjorde det.
Ja, det är, alltså, det är klart. Visst, till viss del så såg det väl ut som det gör nu också. Men det är ju färre personal. Det är,
nu?
Ja, det är mycket färre personal nu.
Hur många personal är ni?
Ja, nu är vi 5 stycken som jobbar på Tullbomsgården och sen har vi 2 stycken på kansli idag. Och så att vi är 7 anställda. Vi var, när jag började så var vi kanske 11 eller 12 anställda. Ja. Plus att vi hade kanske 6-7 stycken som var arbetspröva och vi hade jättemycket folk och, som kom på dagarna och så här. Men det samhället har ju förändrats så att... det är inte lika mycket folk som besöker oss just nu och deltar i de här hantverkstraditionerna som vi håller på med och jobbar med det och så här. Men det har ju fötts nya verksamheter som nu har vi precis i, ja, bara för en månad sedan så startade vi upp en teater igen då. För vi har ju kört lite teaterverksamhet förut också, körverksamhet har vi haft. Men nu kör vi... någonting som heter storytelling och som vi precis har påbörjat och jobba med och det är fantastiskt roligt.
Vad går det ut på?
Ja, man gör olika rollfigurer som en person då, så att då är det en person som står på scen och så gör man olika karaktärer i en berättelse, så man berättar en saga i olika karaktärer och så går man i och ur som olika personer så att man förändrar sig som person för varje gång man kliver ur sin roll då. Så det är jättehäftigt. Ja. Så det är 2 herrar som jag jobbar med just nu plus att Hans Gunnar är med och ska sätta musik på det här också. Mm. Och de här berättelserna får vara max 15 minuter.
Ja.
Så att det inte ska bli för tradigt liksom. Mm. Så att det kommer att bli premiär någon gång i februari kanske.
Och då ska ni ha fullsatt publik där?
Ja, det tycker jag verkligen att vi ska ha. Det, för det är nog ganska spännande. Det och det är lite ovanligt att man jobbar på det här viset med teater också. Det är eller ovanligt och ovanligt. Men kanske i amatörteatersammanhang kanske det är lite ovanligt.
Men är det för allmänheten att få komma dit? Och...
ja, det är ju, alltså, Tullbomsgården är ju en öppen gård med en öppen verksamhet. Och man kan aldrig säga vem som har en funktionsnedsättning.
Nej,
så att funktionsnedsättningen kan ju sitta i hjärnan och den kan sitta i bröstet och den kan sitta i ögonen och den kan sitta i fötterna och
söker man dit, alltså att komma som publik förstår jag att man kan göra vem som helst, det har ju jag gjort.
Ja. Nej, men man får komma in och fika och hälsa på och titta vad vi gör för någonting och så här, så att huset är öppet och vi har öppet mellan 9 och 1 varenda dag utom lördag och söndag då. Och då är det så att man har man ett intresse av något slag så kan man komma in och bara hälsa på och titta, är det här någonting för mig eller är det inte? Och alltid ett vänligt bemötande är det också. Ja. Och det är jätteviktigt, för det är liksom alla människor har ju lika värde.
Och sen har jag precis för mig att ni är hembakt.
Ja, oftast har vi hembakta grejer.
Det tycker jag drar bara det.
Ja, vi försöker liksom göra det då, så mycket vi hinner.
Mm. Men är det mycket pensionärer som går dit?
Det är både och. Det är, vi har ju några ungdomar också. Då. Vi jobbar ju också tillsammans med Gävle kommun med enheten av daglig verksamhet, då, EDV som de kallar det. Så att vi har ju några stycken som är placerade hos oss då, som har det som sitt arbete också. Så vi har ju 3 eller 3-4 stycken tror jag de är som jobbar ifrån EDV-verksamheten.
Leder de gruppen då eller?
Nej, de jobbar ju mycket med hantverk då, så att det är vi som är handledare för dem.
Ni
är
handledare och de, ja.
Exakt. Sen har vi några som sitter och väver. Sen har vi faktiskt ett gäng... gamla avdankade Brynäs hockeyspelare som kommer varenda onsdag. kanske inte ska säga avdankade, men, ja, men... har varit hockeylirare i Brynäs organisation, och det är domare och det har varit allt möjligt. Och
även de... spelare.
Ja, det är bara lirare i princip. Mm.
Ja.
Men de är så helt fantastiska, och de sitter där i 2-2,5 timme och diskuterar ishockey, och de, ja, det är, ibland är det hårda ord och ibland är det bra ord, och men... det är allt möjligt, och det är riktigt roligt alltså.
Hur har ni lyckats locka dit dem då?
Nej, men de har ju också, alltså det är många av de här personerna som har någon form av funktionsnedsättning.
Ja, det är det.
Alltså det är alltid, alltså hockeyspelare är väl alltid skadade.
Ja, ja.
Har väl alltid haft någon skada eller någonting. Ja. Så att de är med, och de är med i våran verksamhet, och de fyller en jättefin funktion. Så de är mellan 16 och 30 personer som kommer varje onsdag förmiddag och fikar hos oss. Sitter och diskuterar och pratar och har jättetrevligt tillsammans.
Har ni diskussionsklubbar, eller vad jag ska säga, jag menar inte det riktigt, men så ni har samtal och sitter och pratar i grupp?
Nej.
Må bra grupp.
Ja, vi har må bra gruppen. Ja, just det.
Ja, det var ungefär det jag var ute efter.
Ja, vi har en må bra grupp som är ute. Ja, de snackar ju väldigt mycket tillsammans och gör mycket olika roliga saker.
Ja.
De är inte jämt heller på Tullbonsgården, utan de sticker iväg och gör studiebesök på olika ställen.
Mm.
Och ibland kan de åka till Valbo och handla, eller åka till Hedesunda och käka mat på någon restaurang där. Eller... Så att de gör mycket roliga saker på det viset.
Mm. Kostar det någonting att få... Nej, vara med där?
Det kostar ingenting. Utan all verksamhet är ju fri... alltså fri från ekonomi så att säga för deltagarna. Det enda de behöver betala, det är materialet och fikat då.
Mm. Mm.
Och det har vi ju försökt hålla nu hela tiden. Men nu är det så att nu drar ju politikerna åt pengar och allting sånt här, så att nu får vi se hur det går framöver här. Så jag hoppas att vi kan hålla det här fritt för våra invånare i Gävle kommun.
Mm,
så det tycker jag är viktigt att vi kan. För det är så fantastiskt när alla människor möts och alla möten.
Mm.
Det är många som har blivit kära på Tullbonsgården.
Nämen,
många äldre herrar och kvinnor.
Nej.
Jo, det var det riktigt häftigt.
Vi kanske ska göra ett särskilt program bara på det.
Ja, nu kanske inte de här människorna lever längre, men de var ju liksom... Det var så häftigt när man såg när de liksom hittade varandra på Tullbonsgården.
Ja. Vi hade faktiskt här kärlek på äldre dagar hade vi som ett inslag. Och då kom det några som fick berätta.
Ja.
Men det är även där på Tullbonsgården man kan tänka sig något sånt. Ja, vad trevligt.
Men sen, vi har ju en bildgrupp också som är ute och fotar också som ganska ofta på tisdagar. Och det är jag som håller i den gruppen. Och där är vi ute och fotar en massa motiv. Och sen så gör vi utställningar och hänger. Mm. Så det hänger väldigt mycket utställningar. Så det är väldigt roligt.
Hans Gunnar, vad fick du börja med när du... kom till Tullbonsgården?
Det var inom musiken där. Vi körde väl lite allsång ett tag, och sen så har ju vi har väl lite uppträdande lite då och då på olika sätt, och sen så har vi ju någonting då som heter elektronskytte för synskadade, och det är ju det vi håller på att dra igång. Vi hade igång en verksamhet nu i våras, men vi ska förlägga den på dagtid eftersom jag är ganska bokad på kvällstid numera. Eftersom jag är ute och spelar en hel del. Och då så hoppas vi nu efter nyår att komma igång med en grupp som kan skjuta då på förmiddagarna.
Det låter ju helt absurt.
Ja, det är det faktiskt.
Vadå? Skjuta när man inte ser?
Men det är alltså, du har alltså en tavla med ett ljus på, med en lampa, och så är det en summer istället för att kika sikte. Så när du liksom kommer närmare så att säga tian, så får en högre frekvens i dina lurar. Alltså du skjuter med ljud alltså i lurarna. Du använder hörseln och så, och så kommer det. Och förhoppningsvis så brukar man träffa tian, eller så träffar man lysröret i taket. Det har hänt.
Ja.
Förut var det mycket lysrör som gick, kan man säga.
Ja, då fick vi ha sådär. Nu har vi kåpor här.
Ja, nej, det har vi, men... Förut hade vi nät över. Ja.
Hur många är det som är synskadade som kommer till Tullbomsgården?
Det vet inte jag direkt hur mycket, men vi, då i höstas var vi väl en 6-7 personer med mig då. Som, var,
som kom och sköt.
Sköt, ja. Sen måste vi ju ha en seende som läser av tavlorna. Då. Ja. Så det är det vi håller på att titta på, som skulle kunna vara med, behjälplig med att kolla träffbilden på tavlorna. Och sådär.
Mm. Jag ser och vet att du har en ledarhund.
Ja, Kurre här. Ja. Mm.
Kurre. Mm. Som är helt tyst och bara sitter bredvid dig. Ja. Du har hjälp av honom i alla lägen.
Ja, det är det.
Han följer med, den han. Ja, den han. Ja. Ja, han följer med dig var än du är.
I stort sett kan man säga. Det är väl vissa saker som vissa, då tycker jag kanske inte att där funkar inte, utan då är det bättre att han stannar hemma.
Men klarar du dig utan ledarhund? Ja,
för att få ledarhund idag så måste du kunna hitta i din närmiljö. Va? Du måste kunna orientera dig i liksom runt om, för att själva hunden som sedan har ju inte den här förmågan att kunna leda dig på okända platser, utan du måste kunna ta dig här. Det hunden gör det är att den signalerar för trappor, för cyklar, ja, för sådana här saker, och den kan också hjälpa dig och till exempel om, så nu går vi till jobbet varje dag, så nu vet han ungefär vilken slinga vi ska gå. Men annars är det ju mycket så här hinder.
Men hur kan han veta det? Ja, att du säger nu ska vi gå till Tullbomsgård.
Ja, då vet han att eller nu går vi hem till exempel. Ja. Och då vet han ungefär var vi ska gå.
Var är hem för dig?
Ja, det är ju Kaplansgatan då. Ja, mitt i stan.
Ja, ja. Mm.
Så då vandrar vi dit. Så. Mm.
Ja, jag har ju sett er uppträda där på Kaplansgatan i Vasahuset.
Ja, just.
Ja, och det var, jag tror det var förra året, ni stod och spelade där. Ja. Då var det en tredje person med också.
Ja, just det. Mm.
Men var Kurre med då?
Ja, då var Kurre.
Ja, det stämmer. Ja, mm.
Ja. Ja, inte Kurre. Jo. Lasse.
Ja, Lasse.
Ja, han var med och spelade.
Ja, Lasse var med.
Ja, just det. Ja. Hur är engagemanget i jul då?
Ja, jag ska till Norrsundet och spela idag och spela och sjunga för Norrsundets pensionärsförening, PRO.
Och jag tackar.
Som firar 75 år idag. Så dit ska jag spela nu till eftermiddagen.
Du är ensam eller?
Ja, nej. Jag är ensam. Och sen ska jag spela lite i Forsbacka också då, på någon luncher där. Ja.
Blir det bara julsånger eller?
Ja, inte idag då. Idag blir det Dan Andersson, sen blir det julsånger.
Ja, okej. Okay. Du blir inte trött på det?
Julsångerna?
Ja.
Nej.
Nej,
absolut inte.
Okej. Okay. Hörrni, vi har pratat längre än vad vi skulle, men det var jättebra, för att det blev lite i schemat här, så nu stämmer det bra. Och vi har hållit på i 16-17 minuter.
Oj, har folk stängt av sina radio? Ja,
det hoppas jag inte. Det var väldigt trevligt att ha er här. Och nu vet jag lite mer om Tullbomsgården. Och jag kommer absolut, eller jag har ju varit där flera gånger. Men gå dit och bara sitta och prata med några. Det är ju alltid trevligt.
Ja, kom in på en billig fika. Mm.
Ja, och vi på Seniorradion, vi gillar ju att prata med folk.
Ja.
Det är ju så. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit.
Tack ska ni ha.
Och lycka till med Tullbomsgården.
Ja, och god jul och gott nytt år.
Ja, detsamma.
Och till Thomas också som sitter inne här.
Ja, han ska spela nu. Han ska spela Refreshment.
Oj då.
Härligt.
De har jag lirat med.
One dance, one rose, one kiss.
Okej.
I was feeling no pain around midnight, as I found her sitting looking out of sight. No intentions whatsoever in mind, I just asked for dance and we left the world behind. Why one had but
bargain. Well, the other cried, don't miss a chance like this. Then one thing just led to another. One dance, one rose, one kiss. One dance, one rose, one kiss. Friend said, stay away, she'll break your heart in two. In one ear and out the other, their words flew. And for once, some old love was on my side. As I bought a rose and a heart was open wide. Why one half of me said, don't you bargain. While the other cried, don't miss a chance like this. Then one thing just led to another. One dance, one rose, one kiss. One dance, one rose, one kiss. Just like Eddie sang that it would be. There and then I took my chances wrong, all right. As I stole a kiss as we walked into the night. Still one half of me said, don't you bother. While the other cried, don't miss a chance like this. Then one thing just led to another. One dance, one rose, one kiss. Yeah, one thing just led to another. One dance, one rose, one kiss. One dance, one rose, one kiss. One dance, one rose, one kiss.
Reklam. Passa på att besöka Gävle Teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsetet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Nu har vi kommit till ett inslag som heter Pepparkakshuset. Och det är Marianne Minell och Gunnar Lidfelt som har vågat sig på en recension av Pepparkakshuset som finns på Gävle museum. Marianne och Gunnar har ju samarbetat under flera år och för det mesta så har vi ju fått lyssna på alla olika parker. Jag tror vi var uppe i att det fanns 42 parker i Gävle. Jag vet inte om det har blivit ännu fler nu, men den här gången är det Pepparkakshuset.
Idag Gunnar, har vi ju bestämt träff på Länsmuseet, så vi ska titta på Pepparkakshuset.
Ja, spännande.
Men jag tänkte så här, kan man recensera ett pepparkakshus?
Svaret är obetingat ja. Alla hus kan recenseras. Och när man närmar sig ett hus så kan man utgå från olika kriterier. Till exempel så kan man börja med den så kallade aha-effekten. Blir man upprymd, blir man glad eller blir man nedstämd när man ser huset i fråga? Och vilka känslor utlöser huset? Det kan vara den första ansatsen. Mm. Fast sen finns det andra. Det här, är det ett stabilt och hållbart hus? Kommer det att stå sig över tiden? Väder och vind och så vidare. Och är det ett funktionellt hus, svarar det mot det krav som man ställer på huset och som beställaren har ställt till sin arkitekt och sin byggare. För det fjärde, hur står det till med skönheten? Är det här en värdig skapelse? Blir man tillfreds och känner en djup inre tillfredsställelse och nöjdhet när man upplever huset? Och det finns flera krav också. Hur är det med det material som man har använt och i förhållande till våra klimataspekter och hållbarhet och så vidare? Ja, det finns många sätt att närma sig ett hus.
Och sen så tänker jag så här, kan man äta ett sånt här hus?
Ja, barnen brukar ju ställa de här frågorna, som barnen som tittar på det här stora pepparkakshuset. Vi har ju förresten sett det i tidningar, så finns det ju bilder som återger huset. Det är väl tveksamt egentligen om man kan äta det, för att det är pepparkaka, det vet ju alla. Det är därför det heter pepparkakshus. Det är inte säkert att det är den bästa smakfulla deg, det är jag inte riktigt säker på. För att det är ju många krav man ska ställa på de färdiggräddade produkterna.
Men du, om vi börjar på den första frågeställningen då. Vad säger du då?
Ja, man kan ju ett kort ögonblick låna det här uttrycket som kommer från USA. Wow-effekten. Jag är inte så förtjust i det här. Det finns ju motsvarande svenska. Oj, 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 vad trevligt, vad fint. Så kan man också uttrycka det. Man behöver inte säga wow till allting. Men jag tror att man kan gärna utbrista på ett sånt sätt när man kommer in i museets foyer och ser det här väldigt stiliga tornet. För det är ett torn det är frågan om. Man blir lite upprymd när man ser det. Oj, 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 titta vilken sak, vilken grej.
Fråga nummer två då, frågeställning.
Ja, men det är detta ett stabilt hus? Och det tror jag nog man kan säga. Alltså bakom alla pepparkaksdelarna i det här huset så finns det ju en stomme för att bära upp det. För att pepparkakor, gräddade pepparkakor, är inte så hållbara. Vare sig vad det gäller att motstå tryck, men framförallt draghållfastheten om man tänker i konstruktiva termer. Därför fordras det en stomme bakom. Men jag är fullt övertygad om att det här är ett hållbart. Det kommer inte att säcka ihop. Vi har haft exempel förresten tidigare i år på ett pepparkakshus som då och då har delar har ramlat ihop och så vidare. Men det här tror jag kommer att vara stabilt.
Mm. Och frågeställning tre då?
Ja, om det svarar mot de funktioner som man har ställt upp, de krav som man har på. Och det tror jag verkligen man kan göra. Detta är ett pepparkakshus till 100%. Och det uttrycker den julens glädje med alla attributen som man kan se. Alla tomtar, alla flaggor, alla små ledord, utrop som är textade på de olika små plakaten. Så att, ja, jag tycker att det klarar det. kravet också.
Mm. Och så har vi fyran.
Skönheten. Ja, det är något svårare egentligen. Det här med skönhet är väldigt svårt definierbart. Men jag tror att ja, det finns en symmetrisk uppbyggnad, och det är symmetrin brukar vara egentligen vara grunden för att kunna bedöma skönheten hos en byggnad. Och visst finns det en grad av symmetri i alltihopa, och sen här stegvis accelererande höjden, det är ett otroligt höjd egentligen, 4 meter, tänk 4 meter pepparkakshus. Ja, det ger mäktigt intryck. Och jag tror nog att man säger att ja, det är ett skönt hus. Det är ett skönt pepparkakshus.
Mm. Är det det högsta som finns i Sverige eller i världen?
Ja, den överblicken har jag inte, men det marknadsförs ju som det största pepparkakshuset i Sverige. Nu vet jag från olika håll att man bakar ju pepparkakshus på olika nivåer. Det kan ju finnas någon motsvarighet någon annanstans i Sverige. Det man mest pratar om, det är ju de utställningar som finns i Stockholm på Arkitekturmuseet. Och där elever från de olika konstskolorna och arkitekturskolorna brukar excellera i det mest fantasifulla, men oftast ganska små pepparkakshus. De utställningar förresten, de är också värda sina besök. Man blir glad och upprymd också där, för det är det man blir när man kommer hit till Gävle.
Mm. Men vi kan säga att det är inget traditionellt pepparkakshus, utan det är ju ett torn.
Det är ett torn. Nej, det är ju långt ifrån de här små stugorna. Det finns ju sådana här byggsatser du kan köpa på större livsmedelsbutiker där man kan bygga sig sina små och egna hus, men då är det prefabricerade. I så fall, om man är intresserad, så råder jag att gör ditt eget pepparkakshus och var fantasifull.
Och gör ett besök på Länsmuseet och få inspiration.
Där kan man absolut få inspiration. Och dessutom tror jag att det finns dokumenterat de olika årens pepparkakshus som ju har varit väldigt olika. Det här är ju unikt på sitt vis med sin tonartade uppbyggnad.
Mm. Minns du något annat pepparkakshus som har varit här på Länsmuseet som har liksom fastnat i ditt?
Ja, många har ju byggt på temat att det har varit slott. Med en huvudbyggnad och sen olika flyglar och många små sådana här slottstorn applicerade på taken till de olika byggnadsdelarna. Men något särskilt kommer jag inte ihåg, men man har blivit glad alla gånger som man har kommit hit och sett. Jag tycker det är en mycket trevlig tradition som bör fullföljas framöver också.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag, hör av dig till oss.
Nu ska vi höra lille vackra Anna.
Lille vackra Anna, om du vill, hör mig med själ och hjärta till. Jag är öm och trogen och till kärlek mogen, tycker om att vara jäv och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekande varann som mor och far. Rädde ler med handen, byggde hus i sanden, akulett och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann, Jag fick lära tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag körde plogen. Mera sällan såg vi varann. Men när sommaren stod i blomsterkrans och när julen bjöd oss upp till dans, kunde vi föråkas, rådna, le och språkas. Aldrig någon större glädje fanns. Lille Anna, snart flyr dagen bo. Livet har blott en och den är cool. Liksom spån i strömmen, som en bild i drömmen, hastar människan till en bättre ord. Snälla Anna, när Gud skapte dig, tänkte han helt visst i nåd på mig. Kom att jag mig giva och min make bliva, och då blir det ljus på livets stig. I en liten stuga ska vi bo, leva med varann i fred och ro, lära barnen kära Gud och kungen nära. Det ska bli så roligt, kan du tro. Röda kinder, stora ögon blå, vackre händer, nätte fötter små. Du är runnom armen, blom i full i barmen. Det ska bli någonting att titta på. Sist vi följer så till himmelen, hvor vi träffar far och mor igen. Vi blir åter unga, börjar åter sjunga. Kärleken är livets bästa vän.
Dig man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown,
all the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.
Ja, men Louis Armstrong, Mack the Knife, alla har väl hört den. I alla fall vi som är lite äldre. Tidigare så spelade vi ju Lille vackra Anna, det var ju Alf Preussen. Nu ska vi ha lite blues. Det blir mycket musik efter varann här, men så blir det ibland.
Under åren efter andra världskriget hände det massor av intressanta saker. Uppbyggnadsbehovet efter kriget fick igång industrin. Folk kom i arbete, fick mer pengar i plånboken och ville roa sig. Boogie Woogie, som vi lyssnade på förra veckan, stod högt i kurs och rock'n'rollen etablerades. Någon gång under 1950 satt Ike Turner och hans tenorsaxofonist Jackie Branston, som är vår huvudperson idag, på Riverside Hotel i Clarksdale. Och inspirerad av Jimmy Liggins Cadillac Boogie och Pete Johnsons Rocket 88 Boogie, totade ihop en låt som en hyllning till Oldsmobile-modellen Rocket 88, som hade kommit ut på marknaden 1949. På inrådan av B.B. King tog Ike och hans Kings of Rhythm med sig låten till Sam Phillips studio i Memphis. Och studion hade ännu inte fått namnet Sun Records. Och de spelade in låten någon av de första dagarna i mars 1951. Jackie Branston fick ta hand om sångmikrofonen. Och genom Phillips kontakter i branschen kom plattan att ges ut på Chess Records i Chicago under bandpseudonymen The Delta Cats. Sam Phillips har odlat myten om att just Rocket 88 är den allra första rocklåten. Jag vet inte om det är sant eller bara en reklamgrej. Men jag ser ingen anledning att försöka motbevisa honom. Vad skulle det tjäna till? Det mest intressanta med den här låten är väl ändå Turners pianointro, som jag tycker är värt att lyssna extra noga på.
Jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! We'll be right back.
hop in my rocket and don't be late. Baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Var det någon som tyckte sig ha hört det där intot någon annanstans? Det är i så fall helt korrekt, för när Little Richard spelade in Good Golly Miss Molly 1955 snodde han intot mer eller mindre rakt av. Så här lät det då. Men nu har vi väl spårat ur totalt alltså. Jackie Brenston har väl ingenting med Rickard och Good Golly Miss Molly att göra. Annat än det där med det där introt då. Och minst inte så vitt jag känner till. Emellertid orsakade Brenstons succé friktion i bandet. Och Brenston lämnade Turner för en solokarriär. Han kom att spela med Lowell Fulson. Och... det höll han på med i två år, men 1955 återkom han till Turner och där sjöng han då emellanåt. Men Ike Turner förbjöd honom konsekvent att sjunga Rocket 88. Brenston fick aldrig några fler hits och från och med 1958 kom han att verka som studiemusiker på Cobra Records i Chicago. 1960 var han bland annat med som saxofonist vid inspelningen av Otis Rush hit All Your Love, som John Mayles Blues Breakers gjorde en cover på 1967 och fick en hit med Eric Clapton som sologitarrist. Men vi ska höra originalinspelningen med Otis Rush, med pianisten Little Brother Montgomery som jag spelade här i Seniorradion för någon månad sedan, och med Jackie Brenston på tenorsaxofon.
All the kiss I miss kissing. All of my pretty baby, I have in store for you. Oh, my love, pretty baby, I have in store for you. The way I love you, baby, I know you love me too.
Det var blues med Sven-Erik Lundberg och det var Jackie Brenstone den här gången. Nu, jag hade förmånen att få en visning av Agnes kulturhus när det hade varit öppet en dag före. Så i lördags var detta. Och jag kom mitt i en, när Lilian Axelsson och Petra Jonsson pratade. Varsågoda.
Jag var ju i projektet, har ju varit i det ända sedan vi egentligen fick uppdraget från politiken. Och det var ju slutet på 2018 då man kom med ett 100-punktsprogram. Då man sa att man skulle bygga ett kultur- och bildningscentrum, som det hette då, ett omöjligt namn. Men ändå en bra sak. Så jag har ju jobbat med det här länge. Och det har ju varit mycket planering och en hel del utredningar i början. För det första, var någonstans man skulle bygga, det var ju det första. Och sen hela den processen som dras igång med detaljplaner och få in arkitekter och få en kalkyl och in, ja, hela det där paketet. Och det är ju inte liksom min vardag egentligen, så jag har ju också lärt mig oerhört mycket. Och jag har ju också gått igenom några projektledare under resans gång. Så ja, jag tyckte att det blev en, i alla fall en lättnad för min del, därför att det blev en enklare kommunikation på något sätt. Eller så beror det på att jag också hade vant mig lite mer att vara i liksom byggprojekt, eftersom det var nytt för mig. Så att det är väl flera saker som spelar in. Så vi ska inte bara säga att det
nej.
Har med Lilian att göra, även om Lilian
inte.
Så. Men
Petra var ju också verksamhetens projektledare.
Ja.
Du är ju även chef, men sen så klev du in för verksamheten.
Ja.
Att vara det, kommunikationen mot det som ska in i huset. Jag har ansvar för att bygga huset. Petra har ansvar för vad huset ska fyllas med.
Ja, och från början så var det ju, jag skrev ju liksom en verksamhetsplan och en, det fanns ju en projektbeställning från Gavle Fastigheter, som är det kommunala fastighetsbolaget. Men det var ju ändå vi i verksamheten som skrev fram, vad heter det Lilian nu igen? Lokalprogrammet, alltså när man skriver ett lokalprogram, vad ska det här innehålla? Det kom ju från verksamheten och det skrev ju jag fram. Så att jag har ju varit med från början och det är ju en stor fördel för oss, tycker jag. Jag har ju hört från andra håll där man har liksom kommit in när det är färdigbyggt. Varsågod, här kan ni flytta in. Den här delen får ni. Det blir liksom sällan lika bra. Så här, det måste jag få framhålla, att det har varit en stor förmån och fantastiskt kul att få vara med om det. Så jag är ju superstolt över att ha fått göra det här liksom i mitt jobb. Det har ju varit utmanande, kan man säga. Och svårt ibland och stressigt ibland, men för det mesta ganska kul. Och nu står vi här. Och det känns ju otroligt bra. Det har varit en lång resa. Och eftersom jag har jobbat på biblioteket länge, så, och ni som kanske känner till Gävle vet ju att det har diskuterats om ett stadsbibliotek i Gävle i decennier. Och att det var verkligen på tiden. Sen blev det ju ett mervärde att vi fick in flera kulturverksamheter i huset. Så det är vi ju glada för då kan vi ju dra nytta av varandra. Så det är ju, förutom den här fantastiska byggnaden och den här liksom arkitekturen och den offentliga konsten, så blir det ju de här verksamheterna nu som ska se till också att skapa ett mervärde.
Vilka är de verksamheter då?
Då är det stadsbiblioteket, Gävle stadsbibliotek. Det är Gävle konstcentrum med konsthall och ateljé. Det är Konsument Gästrikland som sysslar med konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Och så är det en komplementsbiograf, Bio7an, som är en, ja, en kommunal komplementsbiograf där man visar film som inte går upp på de vanliga biograferna. Och sen har man också skolbio och sådana saker. Och sen har vi bistron som håller på att packa ihop. De är fortfarande kvar fast vi stängde 3 idag. Det har varit en stridström. Vi hade invigning igår. Vi hade 2000 besökare på 2 timmar. Det är jättekul, för att där ser man verkligen att här, det liksom finns ett stort intresse och man liksom direkt tar huset liksom och gör det till sitt. Kom ju in folk här direkt, ungdomar gick upp, satte sig i studierummen, började plugga fredag eftermiddag. Tidningsläsare, tidskrifter, folk gick in och åt, alltså bara direkt lämna böcker, låna böcker, titta in här nere, alltså det var, ja, det var otroligt roligt. Det är nu det börjar på riktigt, brukar jag säga. Det är nu det börjar på riktigt. Ja.
Huset fungerar.
Ja, men, och det, nu får man testa liksom vad man behöver kanske skruva lite på och sådär. För det är en sak på papper och hur man tänker, och vi tycker att vi har tänkt på allt, och det har vi ju.
men allt är något. Men,
sen så ska man möta liksom ett ganska högt tryck nu då, som det har varit.
Och så det vi märker ju att ni i verksamheten, att ja, men det är nästan över förväntan. Och vi som har byggt tycker att ja, det är varit nästan över förväntan. Att det varit så här bra. Och så har vi tyckt att de flesta besökarna också, att jag har hört att det är över förväntan.
Så det är verkligen kul.
Så det är grattis Gävle. Det här, det är ett stort lyft.
Ja, men är det någon som har några frågor så här redan nu?
Det är konstverken.
Ja. Åsa Junelius, vi har en liten skylt där. Berättar du?
Det här är Agnes Tårar. Konstnären är Åsa Junelius. Hon är glaskonstnär. Hon har varit verksam länge, över 20 år. Säkert är det några av er som känner igen henne. Hon har gjort något läppstift, tror jag, för något ganska många år sedan som blev väldigt populärt. Åsa har just nu också en utställning i konsthallen, så den får ni passa på att besöka om ni har tid. Konsthallen har samma öppettider som övriga huset, men är bemannat en del av den tiden, men det är alltid öppet så man kan gå in och titta. Det är hennes verk här, och det är ju, det här kan ju du, Lilian, det är ju 1%-regeln som det heter. När man bygger, har stora byggprojekt offentligt, då är det ju alltid 1% av
byggkostnad
som går till offentlig konst. Och då har man ju upphandlat den offentliga konsten enligt konstens alla regler. Då får ju konstnärer lämna in anbud helt enkelt, och så skisser, och så har det varit en jury och så. Och vi är ju fantastiskt nöjda med Åsas, den här. Den är ju jättehäftig. Och det är ju handblåst glas.
Som hon har gjort själv.
Hon har gjort det, ja.
Hon bor nere i glasriket Småland. Och vi fick faktiskt äran att välja mellan 3 konstverk som tävlar. Så de fick också tävla. Precis som arkitekten har fått tävla på hur huset ska se ut, så fick konstnärerna också tävla. Och vi var ganska enade.
Åsa har också gjort den där metallskulpturen som står där. Den kallar hon Agnes Famn. Och den är inspirerad en ljusstake som finns på Länsmuseet i Gävle. Och någon form av ljusstake som är vanlig i Gästrikland och Hälsingland, som man har tagit inspiration av. Och på den där sidan är det då facklitteratur, så det är en vuxenavdelning på den sidan, kan man säga då. Och vi har låga hyllor här i mitten för att man ska kunna se över hyllorna. Och det har ju också med, alltså det är också luftigt intryck, men också trygghetsskapande att man ser var det rör sig människor någonstans.
Jag flikar in här lite grann.
Ja, ni sänder till andra som är med på Teams lite grann.
Vi sänder för Seniorradion.
Ja, men vad bra.
Just det. Och vad heter du?
Lilian Axelsson.
Och du är?
Byggprojektledare som har hållit i bygget för Agnes kulturhus.
Ja, och nu går vi runt och tittar här. Och den andra kvinnan, hon heter Petra Jonsson.
Ja.
Och vad är det hon?
Hon har varit verksamhetens projektledare och är nu chef då för Agnes kulturhus och verksamheten i huset.
Just det, då fick jag med det mesta där.
Ja.
Tack. Nu har jag kommit till Runebergs restaurang. En av gästerna här på Runebergs är Julia Ljungbjörk. Och hon var också med på visningen på Agnes kulturhus. Vad tyckte du om visningen?
Det var jätteintressant att få se det nya biblioteket och kulturhuset och få se hur fint det har blivit.
Och vad många olika aktiviteter det var.
Verkligen.
Var det någon speciellt du tänkte på?
Jag tyckte det var häftigt att de har gjort så öppet. Man ser fint mellan våningarna och mellan alla böcker och hyllor. Det var inbjudande att gå in. Jättefint.
Kommer du att besöka huset?
Absolut. Det kommer jag.
Ja. För annars så jobbar du som ingenjör på var någonstans?
Jag är på Forsmarks kärnkraftverk och jobbar med säkerhetsanalyser där.
Där ser man. Ja, tack ska du ha. Ja, det var en annan gäst som fanns här på Runebergs restaurang som också har varit på visningen. Vad heter du?
Kristina Jönsson.
Och du var ju med på den här fantastiska visningen av Agnes kulturhus.
Ja.
Vad var ditt första intryck?
Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Det var överförväntan. Det var mer än överförväntan ska jag säga. Jag har sett bilder och man har varit nyfiken, men de har verkligen lyckats på alla plan. Bildligt talat, för det var många våningar också. Ja.
Särskilt roligt var det väl att det var två kvinnor som var chefer över hela alltihopa.
Ja, det var jättespännande. Och som de själva sa då, så blev kommunikationen lite enklare och tydligare och mjukare mellan dem. Så de verkar samarbeta väldigt, väldigt bra tycker jag. Det var fantastiskt.
Var det något speciellt rum där som du reagerade för?
Jag tycker att bara det var välkomnande i entrén och så sen rymden, att allting kändes väldigt öppet fast det var indelat i avdelningar och våningar. Och barnavdelningen tyckte jag var fantastiskt, alla olika sittplatser som fanns överallt.
Ja, så var ju bio 7:an. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att besöka?
Absolut, jag har gjort det någon gång, men det känns lite långt när jag lägger ute vid gasklockorna, så nu kommer jag nog gå och besöka 7:an oftare. Det tror jag.
Samma här säger jag. Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Oj, oj,
vad
det
gnistrar. Ja, här är det full fart. Det är panelen som i sista stund kommer in här nu. Men det knastrar i lurarna och jag vet inte vad det beror på. Men om du sätter den ner,
ja, okay,
så får vi se. Vi försöker att hjälpa åt det här. Jag hälsar välkommen här Kari Littmark och Kenneth Lutti och Per Piscator. Det varit lite jäktigt, men nu är vi här och vi har några extra minuter mot vad vi brukar ha. Och bara det är ju roligt, för det brukar det inte vara annars, eller, utan där får vi skynda på. Nu så ska vi prata om, jag har fyra jättebra panelämnen som jag tycker själv är jättebra och som jag tror att...
Tycker du, ja.
Ja, tycker jag, ja. Men alla ni har åsikter om allting, allt möjligt. Och jag hoppas att ni gillar mina ämnen här och kommer med någonting. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag tror vi börjar med teatern. Det har, jag har ju snackats om att den ska målas om till hur det var från början. Och för då var den grå. Och nu är den gul. Vad tycker ni om det?
Den ska förbli gul, naturligtvis.
Det tycker du?
Absolut.
Mm.
Ja, det var jättefint att du lyser upp med gult.
Ja.
Ja.
Men nu verkar det vara på förslag att den ska gå tillbaka till urtiden när det nu var 1800-talet.
Man ska blicka framåt, inte bakåt.
Precis.
Mm. Vad säger du?
Nej, men jag är inte fundamentalist. Jag tycker det är bra. Det är vacker färg som det är nu. Och det, jag håller med om det lyser upp i andra ändan av Esplanaden.
Ja.
Ja, vi är med.
Men jag tror
vi går vidare.
Ja, precis. Ja. Nu tar vi nästa ämne.
Ja.
Ja, ni är eniga, men frågan är då om man ska lämna in ett medborgarförslag eller vad ska man göra för att det ska kunna bli som ni vill? För att det här verkar ju vara en politisk fråga.
Ja, och det kan man ju diskutera. Varför är det en politisk fråga? Det är väldigt konstigt.
Det finns väl viktigare politiska frågor. Jag tycker också att vi går vidare.
Ja, bra.
Gult alltså.
Jag stryker den. Då tar vi nästa som det kanske kan bli lite funderingar kring. Storbritannien har gett grönt ljus för dödshjälp. Är det någonting för Sverige, Kari?
Ja, det där kommer upp med jämna mellanrum, den frågan. Och vi pratade om det igår hemma senast faktiskt. Alltså det här med att slippa vara så förtvivlad över sin situation och inte stå ut med hur dåligt man mår på olika sätt, så att man lägger stenar i fickorna och går ner i ån. Det kanske hade kunnat göras på ett annat sätt. Alltså jag vet faktiskt inte.
Du har ju jobbat med sådana frågor tidigare.
Nej, inte den frågan.
Människor i kris, eftersom du har jobbat som kurator.
Ja.
Så får man väl höra mycket.
Nej, den frågan har aldrig kommit upp.
Nej. Kenneth, vad säger du då?
Det är ganska svårt att ta ställning till. Jag håller med om att om man ligger och inte har någon bättring i sikte och knappt kan röra sig, och man inte kan gå ner i ån för man förmår inte gå dit, då kanske, men det är svårt att säga ja eller nej faktiskt. Alltså. För att det är så komplicerat. Man får lyssna på och läsa på. Men Storbritannien har jag tagit sitt första steg mot det här. Det ska jag godkännas. Ja. Så det är inte klart än.
Nej, det är inte klart än.
Men det är på väg.
Så. Frågan är, vad är dödshjälp också? Det finns ju olika möjligheter så att säga. Det som är, de har pratat väldigt mycket om, det är det här när man åker till Schweiz.
Ja.
Det kostar en
förmögenhet.
Förmögenhet.
Precis. Ja, du har ju ett mellanläge också faktiskt. Jag vet inte hur många som tänker på det när man blir intagen på sjukhus. Man har en allvarligt problem. Så kan man ju faktiskt skriva på att man inte vill bli återuppväckt med hjärt-lungräddning om man får hjärtstopp på sjukhus. Det är ju ett litet steg på vägen. Jag vet inte hur många som tänker på det. Det är ju inte dödshjälp i och för sig. Men det är ju en deklaration av vad man vill. Och det är just i sjukhussituation. Alltså plötslig död på sjukhus. Där kan man säga till att jag vill inte bli återuppväckt. Frågan tas också upp i årets Nobelpristagare i litteratur. I en av de böcker som hon har skrivit så är det ju en kvinna som vägrar äta. Hon ska inte äta. Hon är ju på väg att dö. Men läkarna sätter ju in väldigt tuffa, obarmhärtiga ska vi säga, procedurer för sondmatning och allt möjligt mot hennes vilja. Och det slutar ju så småningom med att hennes syster liksom blir helt vansinnig och säger sluta med det där till läkarna. Och där är frågan, var går läkarnas gräns egentligen för att upprätthålla ett liv mot patientens klart uttryckta önskemål? Så att det är en gråzon här, det är en väldigt besvärlig fråga.
Jag känner till flera fall där mycket gamla människor som inte vill leva längre och ligger på sjukhus slutar äta och dricka.
Ja.
Och man har respekterat det.
Ja.
Det har jag också hört flera fall faktiskt.
Precis.
Så det är också en variant.
Det är en variant också.
Ja, alltså jag hade, när jag låg inne på akademiska, hade jag två hjärtstillestånd. Och det gjorde personal allt för att jag skulle återupplivas. Och jag menar, alltså,
det är du glad för.
Jag sitter ju här nu. Ja. Vårdpersonalen är ju, de ska ju vårda och skydda patienterna. Då ska man få vårdare som ser till att patienten dör. Det är kanske inte så himla enkelt. Nej. Att någon vill göra det.
Nej. Som läkare måste man göra ett övervägande också. Vad leder det fram till om jag i den här situationen för den här patienten återupplivar?
Ja.
Vad blir resultatet?
Precis.
Min dotter har skrivit en doktorsavhandling om just det här.
Jaså?
Ja, så att jag känner lite för frågan också.
Då känner du till mycket kring de här frågorna.
Ja, kan man göra. Och det är väldigt svårt för läkarna också. Man försöker ta fram mera precisa riktlinjer. Mm. För i det läge de står, hur ska de agera?
Mm.
Hur värderar man det ena mot det andra? Hur ser en framtid ut? Är det några timmar? Är det några dygn? Är det någon annan tid? Eller är det, och har man dessutom skrivit på att man inte vill återupplivas, då är saken klar.
Mm-hmm.
Men i de flesta fall så finns ju inte det.
Nej.
Det finns inget påskrivet.
Jag tänker på när man gör det själv. Det är ju inte förbjudet. Men jag tänker på om man tar en så kallad dödscocktail.
Men var får man den ifrån då?
Just det.
Internet.
På nätet skulle jag säga.
Bra att veta.
Är det någon av er som har läst boken Jag kan ha fel? Nattiko, någonting hette han, skogsmunk. För ett par år sedan så tog han en sån här dödscocktail som en läkare hade blandat. Men läkaren var ju anonym. Men han drack den själv. Han hade ALS så att han ville dö. Och så skrev han en bok om det.
Precis.
Ja, förberedelser. Inte en lätt fråga. Alltså,
nej,
det brittiska förslaget innehåller ju mycket juridik innan det blir någonting, va? Godkännande och advokater och läkare. Och det är en lång resa från det man säger att man vill dö till man dör.
Jag undrar hur det är utformat det här grönt ljus, så att säga, i början utav när det togs upp som ett ämne i Storbritannien. Men de är väl på god väg ändå att få, och vad det innebär sen, det är väl ingen som vet här. Vi kan ta, om det inte är någon som vill säga något mer om det här. Nej, okej. Okay. Då kör vi på nästa ämne, för det är lite likt det här. Det är lagligt i Danmark med cannabis för medicinskt bruk. Är det något för Sverige? Alltså det är lugnande och smärtstillande tydligen i Danmark. Är det någonting vi ska införa i Sverige?
Ja, du vet inte 17 vart det leder. Men min son bor i Danmark och han har sagt till mig, ja men alltså det kan du testa, det går bra det.
Det säger han.
Jag tror han skojar lite grann faktiskt.
Ja.
Ja, det är godkänt i många stater.
Ja.
Så det är ju ingenting specifikt för Danmark.
Nej, men det var ju så nära Sverige.
Ja. Nej, jag vet, jag har inget svar faktiskt. Jag har aldrig provat överhuvudtaget med det där. Så att, men det sägs ju att det är väldigt smärtstillande, så att det kanske ligger någonting.
Ja.
Men de har stängt bodarna där i Kristiania.
Ja, det har man gjort.
Ja, så att det är inte lika lätt att få tag på, tror jag.
Man har ju stängt hela gatan, eller man har gjort om gatan där. Någonting helt annat.
Hörrni, jag var på Ibiza för någon månad sedan, och där var en affär som sålde cannabis bland annat. Det var allt möjligt där. Jag gick in i affären och började fråga lite grann. Och de tittar på mig och vad ska du ha då? Nej, jag frågade vad det var. Det var flaskor och det var, ja, cannabis var det ju alla gånger. Där är det tydligen helt fritt fram. Ja, så det var bara att köpa.
Ja,
jag frågade inte om priserna, det gjorde jag inte.
Men Sverige har ju länge haft en restriktiva narkotikapolitik, drogpolitik, så att det ska nog mycket till om Sverige ska ansluta till Danmark. Om det är bra eller dåligt, det övergår mitt förstånd faktiskt.
Mm.
Men är det för medicinskt ändamål? Det måste det beskrivas ut av någon.
Ja.
Man kan inte gå till affären och säga att det här är för medicinskt ändamål. Det kan väl inte gärna gå.
Jag frågar läkarna en gång när jag sätter mig ner om de har något upp och tjack på att gå.
Ja.
De kan skriva ut, men nej, det har de inte.
Det har de inte.
Inte än i alla fall.
Du kanske får göra ett medborgarförslag.
Ja. Nej, du får inga tydliga svar idag tydligen.
Nej, jag får inte det.
Men om man i Danmark bland annat har gått med på det här, så måste det väl finnas vetenskapliga studier bakom.
Det tänkte jag också när jag hörde det.
Det måste det väl göra.
Ja, du skulle ha köpt någonting och provat alltså, för att se hur det känns.
Ja, alltså det finns inte i min skalle att jag skulle vilja göra det faktiskt. Men en gång i tiden började jag ju röka också, så att det har jag ju tack och lov slutat med. Men det tog faktiskt 40 år. År 2000 slutade jag röka.
Men om du själv skulle hamna i ett läge av en ständigt smärttillstånd, skulle du inte kunna tänka dig att prova som ett alternativ till alla opiater eller vad det heter?
Kanske.
Ja,
men då, nu kör vi på det här sista, annars så kan vi ta lite allmänt något annat. Men det här tror jag vi nog kan fastna för. Jag har fått ett meddelande här ifrån teknikern att 10:47, då är slut. Så att vi har gott om tid.
Vad bra.
Ja.
För en gångs skull.
Ja, för en gångs skull. Annars brukar det vara så här att vi hastar på. Men det här ämnet, det är verkligen någonting att bita i. I Belgien föreslås prostituerade att få rätt till semester, föräldraledighet, pension.
Jag har det svåra frågor alltså.
Ja, ja, men här måste ni väl ha lite tankar kring detta.
Ja, det förutsätter ju att man tycker att det är okej med prostitution.
Ja, då är det
ju...
Så då är liksom för min del ämnet borta.
Ja.
Då är det ett etablerat yrke, det måste det vara.
Ja.
Då måste det finnas en fackförening också, kan jag tänka mig.
Ja. Det låter ju som ett skämt, kan jag tycka då, när man hör det här. Men det är tydligen inte det.
Har du varit i det röda distriktet?
Och, ja.
Ja.
Det har jag.
Ja, det har jag också varit. Och det var ganska nedslående faktiskt.
Ja,
det var det. Fy fan, höll jag på att säga.
Ja.
Jo, men om man nu går omkring där så måste man inse att det är ett yrke. Faktiskt.
Va? Ja, och hur menar du då?
Ja, det finns ju de som har det som...
Försörjer sig.
Men kan man kalla det för yrke?
Ja, med enda inkomst.
Världens äldsta yrke.
Ja, det är världens äldsta yrke.
Ja, när det infördes i Sverige att vi inte ska ha, eller att man dömer köparna, så jag har kontakter i Tyskland sedan länge och de, oj, 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 vad ni är konstiga, det är ju världens äldsta yrke. Mm. Och så bortser man från allt lidande och all förnedring och hur man hamnar i det där. Mm. Det kan ju vara att man har blivit sexuellt utnyttjad som barn ofta. Och att man har sett förnedring på nära håll och blivit förnedrad. Och då vet man inget annat om sig själv eller att det är väl det enda jag duger till. Och så fastnar man med droger och cannabis och hela. Alltså i Amsterdam är det ju likadant om man går de gatorna. Det är ju bara förnedring hela vägen.
Mm.
Och övervåld och underordning. Och, alltså, det går ju inte att säga att det är ett yrke.
Jag kan berätta en sak. Jag var i Amsterdam för, det här är säkert 20 år sedan skulle jag tro. Jag var där i tjänsten. Bodde på ett hotell. Och så när jag står i receptionen och väntar på att jag ska checka in. Då säger, det var en man som tog emot gästerna. Och så säger han, jaha, det var en man som stod före mig. Då får du det här rummet, nummer 12 eller något. Och så sa han, och så hade han en karta på Amsterdam. Och så visade han, och här kan du gå, här är de röda distrikterna. Och sen så, de här är bäst. Och han talade om precis alltså.
Var det kostade också då, eller?
Det kommer jag inte ihåg, men jag var förfärad när jag hörde. Och han sa, ja. Kanske var stamgäst där, det vet ju inte jag. Men nej, det var han ju inte. För,
alltså, det finns ju ingen glamour alls kring
nej.
Det. Är det, som nej. Är,
det är fruktansvärt.
Ja, det är ju människohandel. Alltså. Det ska vi ju aldrig tillåta här i landet. Jag tycker det är fruktansvärt helt enkelt. Mm.
Reeperbahn på 70-80-talet var ju inget roligt. Verkligen inte.
Nej.
Men det är ju några som går dit och tycker att det är kul.
Ja.
Vad ska man säga om dem?
Ja,
de går ju dit utan att behöva riskera någonting tydligen. I alla fall i Tyskland då.
Nej. Och Belgien.
Ja.
Och Holland. Ja. Nederländerna.
Alla som åker till Thailand.
Ja.
Ja, det visst.
Ja, fy fan.
Och utnyttja småbarn.
Mm. Men om vi leker ändå med tanken att prostituerade som finns i Sverige, men numera så syns de ju inte. De går ju inte på Malmskillnadsgatan. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Utan nu är det ju på nätet som de blir haffade så att säga. De här kvinnorna. Eller kvinnorna lägger ut. Så har jag förstått. Vi har ju en kille, en polis som heter Simon Häggström. Tror jag han heter. Simon Häggström. Han har jobbat med det här i säkert 20 år. Oj, oj, oj. Och han har skrivit böcker. böcker om det här med prostitution i Sverige. Om man vill fördjupa sig i vad som finns här. Och det är skrämmande berättelser han har. Han har en sida på Facebook också.
Det är väl kopplat till trafficking också? Att
ja, visst. Ja, visst. Ja, visst. Och nu hörde jag senast om prostitution att Ukraina, att de förnedras så hemskt, alltså, så att de måste bli prostituerade för att de har ingen annan möjlighet att försörja familjen. Så är det.
Men hur ska man se på frågan nu? Ja, som politiker i det landet som du, eller är det politiker i Sverige som du menar?
Ja, om vi säger
då
nu
måste
då
man att ju ta ställning till, finns de här eller finns de inte? Ja. Om man bara säger nej, då förnekar man ju att det finns överhuvudtaget. Och det är ju inte heller rätt.
Nej. De finns här och om de nu får betala skatt till exempel.
Nu är du i Belgien?
Nej, nu är jag i Sverige.
Var är vi nu? Ja.
Nu är vi i Sverige.
Ja, nu är vi i Sverige.
Ja. Och det förekommer i Gävle till exempel och var som helst i Sverige.
Mm. De behöver ju hjälp att komma ur prostitutionen. Så att det är ju viktigt att det finns ställen dit kvinnor kan vända sig för att få hjälp.
Mm. Och i början så vill de inte ha hjälp, men det ska vara bra poliser som kan jobba med de här frågorna. Och jag vet att det finns, men det är en jättestor fråga. Vad gör man? Och sen så riskerar de ju att bli utvisade eller avvisade.
Mm.
Det är ju det.
Det är många andra som blir utvisade också av bara farten.
Ja, det är alltid någon som tjänar pengar på det här också. Det är ju inte tjejerna.
Det är ju inte tjejerna, vad jag förstår.
Nej.
Vi ska göra allt man kan för att hjälpa dem här. Det är ju rumänskor och ukrainskor och alla från öststaterna.
Mm.
Främst då, de är ju helt skyddslösa.
Ja,
och
ofta så har de barn. Men här i förslaget är det ju då till och med föräldraledighet. Det känns så absurt alltihopa tycker jag, och pension. Men då ska man ju tycka att prostitution är ett yrke.
Ja,
det handlar ju om en helt annan kultur än vad vi har här i landet. Mm. Alltså, det får man ju säga. Alltså, det känns ju löjligt det där på något barnsligt och populistiskt eller vad man ska säga.
Ja.
Men det är ju, nere i Europa är det helt annorlunda än vad det här uppe. Så att,
på 90-talet så jag kommer ihåg hur hon såg ut och allting. Där var det en färgad kvinna från, jag tror för Göteborg, som gick ut i tv och berättade att hon ville betala skatt. Och hon hade två barn och de hjälpte till med kunderna, så de skrev in i någon agenda och vad det var. Och det vart ju ett jäkla liv, och det var ju Robert Aschberg som hade henne. Så,
ja.
Så han var ju, eller är ju mycket för såna här provokativa ämnen. Men jag vet inte vad som hände, men hon ville verkligen betala skatt, sa hon.
Men, ja, vad ska man säga om det?
Ja, vad ska man säga om det? Ja.
Ja.
Nej, men det, har vi pratat färdigt om det här?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Vi kommer ingen vart.
Nej.
Nej, men det är väl också så att det syns inte för den vanliga medborgaren på samma sätt nu här i Sverige. De försvunner från gatorna, säger du, men det har ju flyttat in på nätet.
Ja,
det har ju inte försvunnit.
Nej, det har inte försvunnit, utan
absolut inte.
Tvärtom, det har blivit mycket mer.
Det är mycket lättare också.
Ja, det är mycket lättare, självklart.
Lägg upp en hemsida och få kontakt.
Mm. Hur tror ni att de här prostituerade kvinnorna, det finns män också som är prostituerade förresten, Det vet jag. Men hur tror ni att de kommer att fira julen? Vi närmar oss julen. Det vet man inte. Det är väl ingen som kan föreställa sig.
Vad är mycket konstig fråga, tycker jag.
Jag skulle hellre vilja gå över på plattformarna, internets ansvar i sina frågor.
Ja.
Eftersom man ser att Meta och alla som TikTok som kan förmedla kontakt mellan unga tjejer och äldre män
som
visar sig vara äldre män, fast det vet inte tjejerna först. Och det ansvar, jag menar allt det här med att förmedla, kan du åka dit och skjuta någon så får du så här mycket. Alltså, att plattformarna ska ha den funktionen. Jag tycker man måste gå lite mer till vad det är som håller igång det här också. Så ska det vara tillåtet att liksom bjuda ut kvinnor på nätet till män?
Det blir ju allt på den här X-forumet. Där är det ju liksom massor av porr för närvarande. Det var det inte på Twitter, utan nu. Nej. Alltså det, jag tycker det är rent förskräckligt. Alltså. Man blockerar ju alla de där. Det kommer upp 10 nya på en gång. Mm. Så där ska man ju tala om vem är det som tar ansvar för den där utvecklingen.
Vad skulle hända, Kenneth, om man införde ett redaktionellt ansvar?
Ja, det hade man ju tidigare. Ja, men nu är det ju... Alltså, nu är det allting har släppt. Det är slagsmål och man skjuter ihjäl varandra. Mm. Och den här sjukvårdsdirektören i USA som blev mördad här.
Det
målet har man ju sett flera gånger på X.
Han
tar upp pistolen och skjuter honom i ryggen. Och det där, att det hela det, att det blir för grovt, alltså det blir grövre och grövre. Och det kan man reagera mot, tycker jag.
Ja, verkligen. Men nu kom vi in på ett ämne som vi verkligen skulle kunna prata om länge. Men nu är hon 10:47.
Oj då! Ja.
Det gick fort. Och vi hann med alla fyra ämnena, även om det blev lite avhugget. Jag önskar er i varje fall en god jul och gott nytt år. Och så ses vi igen nästa år. Och du har fått hoppa in 4 gånger i rad, hörde jag.
Ja,
det är trevligt att vi har dig. Tack för att ni kom.
Tack för det.
Tack, tack.
När jag den värld beskådar, som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom leder
Brister sker.
kan du göra. Ja, det var Anita Lindblom som sjöng O store Gud. Sven-Erik Lundberg,
ja,
som alldeles nyss har haft bluesprogram här i Seniorradion. Nu så ska han kolla lite grann vad som händer i veckan.
Ja, det är fantastiskt mycket faktiskt som händer i veckan här då, och väldigt mycket handlar ju naturligtvis om julen. Men vi kan väl börja i eftermiddag faktiskt. Då kan man få en livekonsert med Claes Jansson och Andreas Hellqvist på Musikhuset i Gävle klockan 19. Och på torsdag färdig klassiskt Nativity Reconsidered i Gevalia-salen, på Gävle konserthus, och det är också klockan 19. När vi sen är framme vid helgen här då, fredag, lördag, söndag, så är det ju väldigt mycket jul och advent det handlar om. Det är julkonserter, det är adventskonserter och det är julmarknader som avlöser varandra på olika ställen i staden och dess omgivning. Och jag vet inte om man kan gå in några egentligen på det. För vi har ju också radion här. Där kan man ju lyssna på repris på det här programmet klockan 16 idag. Det vet väl alla, till 18. Och 19 till 1930 är Studio 64 med predikan från Hedvigslundskyrkan. På torsdag 15 till 16 är countrytimmen. En timmes non-stop countrymusik. På fredag är det nostalgitoppen. Och det är Timo Heino som spelar 10 topplistor från de åren att 10 topp gick helt enkelt. Och klockan 22 till 2 är det nattrock. På lördag är det Radio Röd lördag. Det är Vänsterpartiet som sänder då klockan 12 till 13. Och 16 till 17 och 30 är det Radio GSK. Det är Finska klubben Gävle, dit man kan ringa och hälsa till någon och önska en finsk favoritlåt. Och det är på finska alltihopa. 18-19 är det fortfarande Radio GSK, och då är det finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson. Och 22-2 är det nattrock. På söndag morgon 9-10 sänder vi från stenkaka till singel, och det är en timmes 30-60-talsmusik nonstop. Så ser det väl ut här. Och sen har vi ju då nästa vecka sitter då Mats Åmvall i den här studien. Och han har då en hel del intressanta saker. Han har någonting som heter Tantjouren, stödverksamhet. Sen kommer nya konsumentvägledaren, om jag förstått det rätt, som är Sara Stenqvist, som berättar om det. Han gör en intervju med Christian Lindgren på Systembolaget och tipsar om alkoholfria juldrycker. Sen blir det blues med Johnny Jonsson, pianist hos Chuck Berry faktiskt. Ja.
Okej.
Sen är det ju en panel naturligtvis.
Ja. Och den vet jag inte just nu.
Nej, det vet vi varken vilka det blir eller vad de ska prata om.
Det är i alla fall...
Men det kan Mats.
Ja, och sedan så ska vi ha lite avslutning här efteråt då, med panelen och allihopa. Mm. Då ska vi väl dricka glögg, eller vad tror du?
Ja, det blir väl alkoholfri
ja, med tanke det blir på det väl.
Mats inslag där.
Ja, men det blir trevligt att träffas på det viset också. Tack så mycket för detta. Då så är vi mot slutet av programmet och Thomas Bokvist och jag, vi tackar för oss. Vi har träffat Roger Andersson och Hans-Gunnar Högstedt från Tullbomsgården och Marianne Minell och Gunnar Lidfält. De har pratat om pepparkakshuset som är 4 meter högt. Och jag gjorde ett reportage från Kulturhuset Agnes där jag hade förmånen att få se visningen redan på lördagen dagen efter då det hade öppnats. Och där hade det varit 2000 personer på 2 timmar, tyckte hon sa. Och vi har haft blues som vanligt med Sven-Erik Lundberg. Och nu så ska vi höra Björn Skifs Nu tändas åter ljusen i min lilla stad.
På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött av dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står visst och glor. En helt annan syn för mig for. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. 2 ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och vinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll och om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselli serenad. Det är kväll i min lilla stad. Men här är jag ensam och ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor med en min som man ägde det hus där man bor. Jag kämpar och strävar att bli liksom dem. Att rusa förbi, inte vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen än sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. 2 ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och vinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med vid grann om flickor, om fotboll och om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i min lilla stad. Grabbarna i gänget står och pratar ner vid grann om flickor.
Senior Radion, Gävle
102,7 MHz.